Hej och välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan, och alla vi som hörs i den här podcasten. Vi jobbar på RF Sisu. Idag så är jag själv i studion i Örebro, men på länk så har jag med mig våran reporter ifrån Västgötaslätten, Andreas Fäger. Välkommen Andreas.
Tack så mycket.
Förra veckan så pratade vi med Janet Beracki som var en 24-årig, relativt ung ledare. Idag har du träffat någon mycket mer rutinerad ledare. Vem är du då har träffat?
Jag har träffat Åsa Kotten Karlsson som är förbundskapten för damlandslaget i innebandy.
Vad är det ni har diskuterat?
Vi diskuterade lite grann hennes resa från aktiv spelare och till där hon är idag då, som förbundskapten, och hon sa att hon var väldigt bestämd som spelare och fick också frågan sen när hon kom upp i åren lite att de ville att hon skulle vara med som lite hjälpledare, och på den vägen har hon gått så att säga då.
Just det. Och du träffade Åsa på en plats som gör att ljudet är lite, ja men det är lite bakgrundsljud helt enkelt. Men jag tror att man vänjer sig som lyssnare relativt snabbt vid det här. Så att jag tror inte att det är någonting som ska störa samtalet.
Nej, vi satt på ett café där och i ett glasparti, men det var någon som var lite nyfiken och uppenbarligen hade öppnat dörren lite där. Så att vi hoppas på det bästa.
Då tar vi och lyssnar på samtalet tycker jag.
Idag gästas podden av damlandslagets förbundskapten i innebandy, Åsa Kotten Karlsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Vissa förutom innebandy kanske inte känner till dig jätteväl, så du får gärna beskriva lite grann din aktiva och även då din ledarkarriär lite.
Ja, jag har ju hållit på ett tag, men jag började att spela fotboll och spelade i Majestad Boys, och sen så kom innebandyn med när jag var ungefär 15 år, för det var ganska nytt då, och IBK Lockerud då, och de hade precis startat sin verksamhet, så att då kombinerade jag både att spela i innebandy och fotboll på elitnivå faktiskt. Boys spelade ju i Allsvenskan och Lockerud spelade ju i elitserien. Så det gick jättebra att kombinera. Ja, sen fortsatte jag att spela innebandy och valde det till slut. Och då blev det Hagsätra och Högdalen i Stockholm. För jag pluggade på Bosön som är idrottskonsulentutbildningen. Och blev kvar där uppe. Och efter det så var jag lite nyfiken på att bli tränare. Så då kontaktade jag Södertälje som var nykomlingar i högsta serien och frågade om jag fick komma dit och samtidigt bli assisterande tränare. Och på den vägen är det.
Sen har det gått vidare med andra uppdrag. Vi kommer gå in lite grann på förbundskaptens rollen. Men när kände du att som aktiv att du ändå hade någon form av ledarskapsådra?
Ja, men jag var väl en av de där spelarna som tyckte till och hade åsikter hela tiden. Och med åren sen så blev det mer och mer intressant, och sen så var det ju tack vare att en tränare till mig i Högdalen, Kristina Landgren Karnstam heter hon, ringde upp mig och frågade om inte jag var intresserad av att bli assisterande förbundskapten för U19. Hon skulle starta upp det. Och så tänkte jag så här, men hur tänkte hon där? För jag har ju alltid ifrågasatt, ja men det är därför du ska vara där, sa hon. Och på den vägen är det, och jag har alltid varit intresserad av att leda och lite nyfiken på det. Så att det var väl bra att det var någon som tog tag i det först.
Fanns det några ledare själv när du var yngre som du kände att du ändå fick lite energi ifrån när du fick den här frågan? Att du hade lite koll på det ända sedan du var ung?
Men alltså, man tänkte ju inte så då, men det finns ju alltid några. Jag menar, vi hade ju Esko Leppema i Lockerud och Stefan Hall i Boys till exempel. Det var ju erfarna ledare som man tog input, och sen Kristina då, som jag hade då som tränare. Så det fanns ju mycket sånt just i min närhet och så att det är väl det jag skulle säga.
När du sen bestämde dig för att ledarskapet och tränarskapet är satsa på det. Skapar du det någon form av det här står jag för, eller någon form av DNA då, eller Hur tänkte du då?
Ja, jag var ju där för att jag kände att jag har ju väldigt mycket att lära då när jag kom in där. Men jag skulle ju komma in med spelarperspektivet och jag höll ju fortfarande på att spela aktivt när jag blev assisterande förbundskapten på U19 då. Så att det var väl just spelet och hur spelarna kunde känna inför en match och sådär som jag gick in med. Men sen så fick man ju lära sig under resans gång. Men jag var ju uppfostrad med auktoritära ledare kan man säga. För det var ganska populärt och ja, det var ju så då på den tiden när jag höll på 80-talet. Så att, och presentera lösningar och sånt som man helt har gått ifrån idag. Utan nu är det ju mer demokratiskt ledarskap.
Har du, det du beskriver nu, har du också ändrat dig? Eller?
Nej, men det har ju inte varit någon svår process på det sättet. Utan jag är ju nyfiken och måste ändra och se hur samhället förändras och hur spelarna, personerna förändras. Och så att jag tycker att det ledarskapet jag har idag mår jag väldigt bra av. Men det är klart att det var ju lite främmande det här att man skulle börja öppna upp sig och sådär och att man hela tiden trodde att det jag visste var det som var absolut det bästa. Men så kanske det aldrig inte var. Utan det, jag menar, i innebandyn idag så är det ju väldigt många som har mycket erfarenhet och det är viktigt att lyssna in från både ledarkollegor och från spelare.
Som förbundskapten, hur ser en vardag ut för dig då? Med planering veckovis, månadsvis eller årsvis?
Man lägger ju en säsongsplanering till att börja med. Vi vet ju när vi har våra samlingar och så. Och sen får vi jobba utifrån det när vi ska lämna trupperna. Och sen så är det ju mer intensivt vissa perioder då i samband med att en trupp ska släppas. Och sen, men det är mycket planering och mycket... Och sen blir det ju att titta på matcher. När det väl är igång så är vi ju mycket på matcher, eller jag då. För det ingår ju i mitt uppdrag också. Och sen även kontakt med både spelare och tränare då.
Hur motiverar du dig själv och ditt ledarteam och spelarna i landslaget eftersom ni ändå är så framgångsrika och vinner nästan det mesta ni tar i?
Ja, men det är ju också en utmaning i det hela. Alltså att vara jagad hela tiden är ju jobbigt och en utmaning som ändå vi tycker är intressant. Och vi sitter ju inte och rullar tummarna utan vi vill ju också utveckla vårat lag och vårat spel och så att och de vi tar ut och de som slår som platserna, de är ju jättemotiverade för att spela i svenska landslaget. De vill ju spela i världens bästa lag. Så att det är inte så svårmotiverat utan alla tackar ja när de blir uttagna och så att, och vi är ju, vi vill ju inte bli slagna, så är det ju. Och vi alla är ju vinnarskallar. Men det är ju de även de som är i Finland och Schweiz och Tjeckien och så. Så det är ju intressant.
Det är ändå en spännande drivkraft att, att man förhåller sig till att vara jagad så att säga.
Det är ju tufft, för jag menar det är tuffa papper om man ska säga så, för att vi spelar ju ett VM vartannat år och det är då man ska vara som bäst och vara jagad hela tiden och samtidigt ha den pressen inifrån och utifrån att skulle Sverige inte vinna så är det ju, jag ska inte säga att det är fiasko, men det är nästintill så, och det är ju jobbigt att ha med sig det när man går in i ett VM-semi eller ett VM-final och att alltid vara jagad. Och alla räknar med att Sverige ska vinna. Men så är det ju inte idag. Vi är väldigt tajt nu mellan Finland, Schweiz och Tjeckien. Jag menar, vi har ju vunnit 3 VM-finaler. Antingen på straffar eller i sadden. Så det är ju skittufft alltså. Men det är ju så det ska vara. Och vi hoppas ju givetvis på att det blir fler nationer som hakar på.
Om man kollar traditionellt sett innebandyn som du också var inne på. Är en hyggligt ung sport. Vad tror du kommer att krävas av framtidens innebandyspelare för att fortfarande leverera medaljer?
Nej, men jag tror alltså spelarna gör ju så mycket de kan. Alltså, de tränar elitmässigt, de ser helheten, alltihopa försöker få ihop sin vardag både på dam- och herrsidan. Jag tror att det har nog mycket mer med runt omkring att att föreningar eller att arbetsgivare kan stötta upp lite så att inte spelarna behöver jobba heltid, för att återhämtning är också viktig. Och det gäller ju även ledarna, tränarna, för att det är tufft att vara tränare på elitnivå och samtidigt ha ett civilt jobb. Det är ju inte så många som har innebandy som heltid.
När du kollar om ledarskap som du själv beskriver har kanske förändrats och så här, men vad tror du framtidens ledarskap oavsett idrott, vad kommer vara den enskilt viktigaste frågan för framtidens ledare?
Jag tror att det är på den inslaget att man ska se personen bakom spelaren. Att mår personen bra vid sidan om och man känner sig trygg och har alla de där allt support man kan få och är glad och nöjd och kan träna och så kommer spelaren också att prestera innanför sargen i vårt fall. Jag tror att det är det viktigaste, att det är inte bara spelaren man ser utan det som finns, bara människan helt enkelt.
Är det en stor skillnad mot när du kom upp i landslaget första gången då?
Men jag hade ju inte, jag vet, man tänkte nog inte så då. Alltså man gick in och spelade den. Nu har det blivit så mer att man pratar om det och man ser på ett helt annorlunda sätt idag än vad man gjorde för rätt många år. Det fanns en 30 år sedan, typ 25 år sedan. Så att det har nog blivit och fostrat i det nya samhället vi är. Jag tänkte nog inte så när jag spelade själv. Vi körde på.
Om vi går in på det nya samhället och hur skulle den moderna föreningen kunna se ut om du får titta i spåkulan här? Vad tror du krävs av föreningen i framtiden och kanske också ta med det läget som vi sitter i just nu?
Nej, men alltså föreningen jobbar ju väldigt bra idag som jag har upplevt det i den närheten jag är i. Att man jobbar mycket med att få kunniga tränare på unga år, alltså på ungdomarna, och att alla får möjlighet att växa i sin egen takt, SIO-modellen och att undvika toppning tidigt, och även det här med att behöva välja idrott för tidigt och där tycker jag att man ser bredden, för att det är ju ändå så att jag tror att i långa loppet så tror jag att föreningar måste fostra sina egna seniorspelare, för det kommer inte att finnas de pengarna för att köpa spelare, i alla fall inte i vår idrott så, och erbjuda, för det är svårt att, om vi pratar där jag bor, att erbjuda jobb och ska de plugga, var ska de plugga då och sådär, utan jag tror att det är viktigt att man har satsat på bredden och ungdomsidrotten i varje förening, och det gör de flesta och gör det jättebra och har en fantastisk ungdomsverksamhet och fostra sina egna produkter.
Om avslutningsfrågan här, om man är förbundskapten för ett seniorlag, så kanske det är den yppersta målsättningen, till och med visionen för många ledare när de startar sitt ledarengagemang. Vad har du för någon vision eller vilka mål har du framöver?
Ja, alltså min målsättning en gång i tiden när jag startade min ledarresa var ju att bli förbundskapten för damlandslaget. Så nu är jag ju där, så nu har jag inte tänkt så mycket. Utan nu har jag ju det här uppdraget fram till efter VM då, 2021. Sen får vi se. Jag har ju lite tid på mig att fundera på vad jag ska göra härnäst. Och det vet jag faktiskt inte.
Skulle det teoretiskt sett kunna vara... jag vet att du är intresserad av idrott i allmänhet, men... Skulle du kunna tänka dig att vara herrtränare för ett hockeylag eller för ett fotbollslag?
Ja, varför inte? Jag har inte ens tänkt tanken, men det skulle ju kanske vara en intressant utmaning om inte annat. För att se det. Jag har ju bara varit på killsidan en säsong och det var med Lockruds JAS-lag som jag hade då på NIU. Då. Så att kanske det, man vet aldrig.
Jaha, då var vi tillbaka här då, Andreas. Vad tar du med dig ifrån samtalet med Åsa?
Mycket att hon lite grann förutsättningslöst, någon som vi sa var aktiv, ville vara med och styra med lite idéer och var väldigt pushande mot sina lagkompisar och sånt. Till att hon på något sätt idag är väldigt analytisk och funderar hela tiden på hur man kan bli bättre. Och att då innebandyn som egentligen är ett jagat landslag, hur skiljer sig ledarskapet i det mot att kanske vara lite mer på breddnivå så att säga?
Ja, det är ju någonting som är ganska tydligt, tänker jag också, med just innebandyn, att där Sverige har varit världsledande egentligen sedan idrottens tillkomst. Och det skiljer sig ju väldigt mycket mot andra idrotter, där sällan Sverige är liksom förhandsfavoriter på ett så tydligt sätt.
Hon såg, och det var också lite så här off the record, att hon såg att många av de andra landslagen ändå är väldigt mycket i Sverige och följer hur de jobbar och hur klubbarna jobbar, så att liksom Sverige får ju hela tiden se till att verkligen vara i framkant så.
Och visst var det så att Åsa kom med några tillägg efter att ni hade stängt av inspelningen också?
Stämmer bra. Det var framförallt att hon ville lyfta fram att det var förbundskapten är ju liksom det finaste förmodligen de flesta kan uppleva. Men hon ansåg att hennes resa som när det gäller förändring och förbättring av ledarskap, den har gjorts de sista åren när hon också har haft ett ungdomslag i Lockerud i Mariestad då, parallellt med förbundskaptensuppdraget, att hon har lärt sig jättemycket, och det uppmanar hon andra till. Behöver inte vara förbundskapten såklart, men att man kanske ändå har en balans i det, att man även jobbar med barn och ungdomar för att på något sätt få frågorna på ett annat sätt och också stärka ledarskapet, är det jag tyckte om.
Just det, ja, det är jätteintressant att man då ser att man som kanske den högst uppsatte ledaren inom en idrott kan lära sig så mycket genom att träna yngre, alltså de som ligger tidigare i utvecklingen.
Framförallt så är det också att då som den personen som kanske väldigt många ledare inom den idrotten ser upp till, att den personen också bjuder med sig och liksom känner att man är inte på någon pedestal längst upp, utan man är jordnära och försöker också lära sig av rörelsen som finns underifrån.
Mm, verkligen. Jag reagerade på en annan sak som hon sa också när du frågade lite om hur hennes ledare hade varit när hon var yngre, och där det blev där hon sa att ja, men de var ju väldigt auktoritära, men det var ingenting som man funderade kring då, och hur mycket liksom ledarskapet faktiskt har förändrats från ja, men 30 år tillbaka till nu, och synen på ledarskapet när vi pratar ledarskap då ändå med en förbundskapten. Jag tycker mycket av det som Åsa pratade om stämmer ju väldigt bra överens om det som Peter Wettergren sa när han var med i den här podden för lite drygt ett år sedan, när han pratade om sin ledarskapsfilosofi också, där det gick väldigt mycket ut på att involvera och engagera mer än att tala om vad lösningen på varje problem är och att så här ska du göra. Så känns det som att det är en förändring som har skett under lång tid och där vi liksom är på väg in i en ny typ av ledarskap, eller kanske redan är där.
Och det tror jag också att det är viktigt att då en förbundskapten på något sätt belyser det och ser det, för att jag tror det ger positiva signaler till den idrotten, att man på något sätt har uppmärksammat det och verkligen vill jobba i en liten annan riktning när det gäller ledarskap. Så att det tycker jag är ett sundhetstecken och en jättefin möjlighet för de idrotterna som jobbar så.
Ja, och dessutom kanske det skickar signaler ut till de ledare som har varit ledare under lite längre tid ute i föreningar också, att här kanske jag måste fundera över hur jag ska leda framöver också. För om jag återigen ska koppla vidare till förra veckans avsnitt med Janet Beracki, så var ju hennes känsla att hon var tvungen att stå upp för den här typen av ledarskap som Åsa också egentligen pratar om bland sina ledarkollegor. Så där känns det också viktigt att det sprider sig helt enkelt och blir mer greppbart för att vi ska kunna fortsätta utveckla ledarskapet. Inte bara på toppnivå utan även på breddnivå.
Och det är ju, även om Åsa är oerhört fokuserad såklart, och att de ska vinna varje match de spelar och att de ska på något sätt säkerställa att guldet kommer tillbaka till Sverige vid varje mästerskap, så är det ändå ett stort sundhetstecken när man har det ledarskapet. Så Ja, nej, men det kändes väldigt spännande att hon har de tankarna trots allt.
Mm. Och med det tänker jag att vi avslutar veckans avsnitt. Eller har du någonting ytterligare du vill lägga till, Andreas?
Nej, det har jag inte, utan vill önska en trevlig sommar och om vi inte hörs framöver här i podden.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF SISU. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden så gör du det enklast via vårt Instagram-konto som heter Här pågår föreningsidrott ihopbundet i ett ord. Eller så kan du mejla till podd@rfsisu.se. Och jo då, vi ska försöka se till att vara tillbaka med ett nytt avsnitt även nästa vecka trots att det är midsommar. Och vår avsikt är att fortsätta leverera avsnitt några veckor till innan vi går på sommarledighet. Så stäng inte av era podcastappar utan se till att fortsätta lyssna på våra avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra så länge. Hej då!